Kvällens talare och hedersgäst är Eva Spångberg. Hon har varit sträng mot mig idag och sagt att du får göra den där presentationen så liten som möjligt. Gör plågan kort, sa hon. Och jag tänker vara lydig, men bara nästan. Därför att det är en sak jag vill säga bland allt man skulle kunna säga. Och det är, Eva, jag är glad och stolt över att vi har dig här på Oasrörelsens möte. Och jag var inte färdig, utan jag har övat på detta. Och jag ville säga också att å hela Oasrörelsens vägnar så hälsar vi dig välkommen att som den moder i Kristus du är, dela Guds ord och ditt livs erfarenheter med oss. Välkommen.
Tack.
Det ämne som jag har fått att tala över, det lyder ju så här som ni vet. Sanningens ande, ni känner honom, eftersom han förblir hos er och skall vara i er. Nu ska jag sätta in det här bibelordet i sitt rätta sammanhang, och jag ska läsa ur det jag kallar för X2000. Det nya, ja, det, X betyder ju K, Kristus. Och där står det: om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud. Jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare som ska vara hos er för alltid. Sanningens ande. Världen kan inte ta emot den, eftersom världen inte ser den och inte känner den. Men ni känner den, eftersom den är kvar hos er och kommer att vara i er. Så i hela sammanhanget är Johannes 14, 15 till och med 17. Men sen är sanningen är ingen idé eller princip, utan sanningen är en person, och det är om honom som jag vill tala. Nu har jag en bild här framför mig, men den är så liten så att ni kan inte se den. Och jag ska beskriva den och ni får måla upp den i ett inre. För ni har sett det här motivet många gånger. Här är det två personer. Ja, jag tror att ni nog kan gissa vilka det är när jag ska tala om sanningens ande. Den ena personen är förstås Pontius Pilatus och den andra Jesus. Och Pontius Pilatus, här ser ni, han ser så lurig ut, lite rädd. Han tittade lite smyg på Jesus. Och han sitter där på en fin stol och han är väldigt liten. Men Jesus är så mycket större. Han står där behärskad men illa sårad med törnekronan, och blodet rinner ner från hans panna. Man har bundit honom med rep med korslagda händer och i det rör. Han har en röd soldatmantel kastad över axlarna. Ja, det finns bara det där fatet med vatten och en handduk också för den delen. Men om någon frågar mig nu, tror du att det såg ut så där? Så svarar jag på en gång, nej, det gjorde det inte. Ja, men då är bilden inte sann. Jo, tänk att det är den. För det våra ögon kan se, och för övrigt har ju ingen varit ögonvittne till det här. Men det våra ögon kan se, det är ytterst lite. Det sjöng barna om här i morse, ni kanske inte kommer ihåg det. Men det är en liten, liten del av verkligheten som våra ögon kan se. Och den här bilden framställer hela sammanhanget, hela verkligheten, den andliga verkligheten. Och då var verkligen Pilatus mycket liten och rädd. Men han såg säkert inte så ut, han behärskade sig säkert. Sen är Vi säger att vi människor söker sanningen, och det är mycket lovvärt, tycker man ju, förvisso. Men söker vi sanningen bara på toppen av isberget, så är det inte mycket bevänt med vårt sökande. Och så är det ju i vår tid. Det som är sant, det är det man kan vetenskapligt belägga. Och sen yttrar man sig inte om mer. Och då stryper man av verkligheten och tar inte hänsyn till djupet av hela det där, så att säga, isberget då, när man bara undersöker själva toppen. Så här säger Jeremia: Herre, är det inte sanningen dina ögon söker? Och i den frågan ligger ju svaret. Gud söker sanningen. Vi tror att vi gör det, vi. Men Gud söker sanningen. Och han söker hela djupet som vi aldrig, aldrig ens kan ana vidden av. Han söker sanningen. Vi människor, vi är helt och hållet kropp, och den förändras. Jag tycker det är underligt att folk kan känna igen mig. Jag har fått ett annat ansikte, en annan kropp, sen jag var på årsmötet sist. Men det är inte det egentligen som är en människas identitet, hennes ansikte. Ja, hennes själ, eller psyke som jag hellre säger. Alltså det sinnena som vi använder och tar in då verkligheten och bearbetar med vilja och känsla och förstånd. Ja, det är viktigt. Men ser ni, vi har också ande. Vi är helt och hållet andliga människor. Vi är kroppsliga. Vi är själsliga eller psykiska, om jag så får säga då. Och så är vi andliga. Och förnekar vi nu att vi är andliga människor, då förnekar vi sanningen, verkligheten själv. Och det är ju ett elände i vår tid att vi gör det. Inom vården och i alla möjliga sammanhang så yttrar man sig bara om det som är vetenskapligt belagt. Det andra, det finns liksom inte. Och det är i anden som en människas identitet går att finna. Och när man nu inte räknar med anden, så får vi ungdomar som inte har någon identitet. De söker sig till en gruppidentitet. Och det har förödande konsekvenser att ta bort liksom kunskapen om anden, människans ande. Det är alltså människans förmåga att komma i gemenskap med Gud och den andliga världen. Förnekar man det, då förnekar man faktiskt människovärdet. Det här skapar ångest, inte minst hos våra unga som inte har någon identitet, därför att vi får inte tala om sådana saker. Eller bör inte göra det. Gud skapade människan till sin avbild. Och vi vet hur det gick till. För han byggde en människa av stoft från jorden. Och så blåste han in livsande, står det i den gamla översättningen. Genom människans näsa. Om jag nu står här och blåser ut luft, så har utandningsluften syresatt mitt blod, och det är en del av mig själv som jag blåser ut. Och så gjorde ju Jesus också. Han andades på lärjungarna och sa: ta emot helig ande. Han gav något av sig själv till dem. Och så gjorde Gud i skapelsen. Han gav av sig själv till människan. En människa är alltså en andlig varelse. Och inte nog med det, för han signerade människan också med sitt namn. För det står så, han välsignade människan, lika som den sjunde dagen, Herrens dag. Han signerade människan med namnet som är över alla andra namn, som vi inte känner uttalet av, men som vi vet betyder jag är. Där har vi identiteten. Jag kan stå här och säga jag är Eva Spångberg. Jag säger Guds namn först, för det är honom som vi lever och rör oss och finns till. Och han är i oss genom att vi är signerade med det namnet, gjorda alltså av honom. Det där med signaturen har jag ju förstått är väldigt viktigt. Förr i världen signerade jag aldrig de skulpturer jag gjorde. Jag tyckte det var, ja, det hade ingen betydelse. Men nu kommer folk sig ner med saker jag har gjort i min ungdom, och så tror de att jag snart ska dö, och det kan de ju ha rätt i. Så säger de, du måste signera det här. Sen säger de inte mer, underförstått, för du ska ju snart dö, och det har större värde. Det har de lärt sig på antikrundan. Och... ja. Ja, tack. Om sakerna då är signerade. Och jag upptäckte faktiskt på processionskorset som vi hade här, som jag gladde mot i morse. Det är inte signerat, men det ska jag göra imorgon på kyrkan. Ja. Nå, ser ni, det är nog visst med det här. För när jag ser på tv ibland på gudstjänster och helgsmålsböner och så vidare, så upptäcker jag, men det där krucifixet, det har ju jag gjort. Och den där julkrubban, och jag blir så glad. Det är ett kärleksförhållande för att jag har gjort dem. Och jag kan ju se att de är ganska tilltygade ibland och lite avnötta i färgen och så vidare. Det gör ingenting. Och det är inte alla som jag liksom tycker att de är så vidare bra. Jag skäms nog för en del, men jag älskar dem. Även om jag skäms för dem. Och konstnärer skulle säga, det är ingen konst det där. Det är, ja, vad det nu är. Det gör detsamma. Det är ovillkommande. Jag älskar dem. För jag har gjort dem, inte bara med de här händerna, utan med mitt hjärtas kärlek. Det finns i dem. Jag älskar dem bara för jag har gjort dem. Och nu tror jag ni förstår vart jag vill komma. Vi är älskansvärda, varenda en här, av en enda anledning. Han har gjort oss. Han som är, men som vi får kalla far, vår himmelske far. Han har gjort oss, och därför älskar han oss. Varenda en är älskansvärd. Även om ni har sånt som ni kanske skäms för och annat. Det gör inget. Ibland lagar jag ju de som har blivit, mina skulpturer som har blivit illa misshandlade. Och det finns en som kan hela på ett underbart sätt. Han som har gjort oss kan ju också hela oss. Och han har gjort oss på det sättet han vill ha oss. Och Agne talade ju så fantastiskt fint här om gåvorna. Och vi ska vara tacksamma för de, som vi säger, naturliga gåvorna och de andliga gåvorna. Men jag har upptäckt att jag är precis lika tacksam för de gåvor jag inte har fått. Förstår ni, då är jag beroende av de som har de gåvorna. Och då blir det en gemenskap. Tacka Gud för de gåvor du inte har fått. Jag kan inga språk. Och det inte kan jag förstå mig på datorer heller, men det kan ju ungdomarna. Och jag ska säga, om jag ber en ung människa, ta fram nu den här bibelskolan på din dator, för jag är intresserad av den, så känner den unga människan sig stolt att få göra den här tjänsten som jag snart 80 år inte klarar av. Vi behöver ju varann, därför att vi har inte alla gåvor och färdigheter själva. Så bra! Visst hade Gud kunnat ge Mose en talande tunga när han fick kallelsen att gå ut och befria Israels folk. Men det fick han inte. Han fick Aron istället. Och den där Aron ställde till med en del besvär. Och så kan det vara med dem också som vi får till hjälp. Men så är det. Ja. Sen är Aron, Mose och Aron fick ju också välsignelsen, som vi kallar den underbara bönen i fjärde Moseboken, det sjätte kapitlet, 4 × 6 = 24, den 24:e versen. Där står det. Ja, ni kan välsignelsen, men har ni lagt märke till att det står: så ska du lägga mitt namn på Israels folk, genom de där orden. Namnet, signaturen alltså, får liv när vi tar emot välsignelsen på nytt och på nytt. Då kommer signaturen så att säga i aktiv funktion, så att Gud bevarar. Han är nådig, han vänder sitt ansikte till oss. Han älskar oss människor så mycket så vi kan ju aldrig fatta det. Men så mycket kan vi ändå förstå att han sände oss Jesus för att han älskar oss så mycket. Och Maria, hon fick ju vara, som jag brukar säga där hemma, porten genom vilken Gud går in i vår värld och blir människa. När Maria sa sitt ja i bebådelsen, då öppnade hon porten för Gud att bli en människa som vi, dock utan synd. Och så är Jesus porten för oss att komma till Gud. Jesus porten och några andra portar finns inte. Inga andra reservgångar, utgångar och ingångar och så vidare. Den enda porten är Jesusporten. Nu går vi till den där bilden igen med de här två, Pilatus och Jesus. Han är förvirrad, Pilatus, nu. Det finns ju två som heter Jesus. Den ena heter Jesus Barabbas, faderns son. Och den andra Jesus som kallas Messias. Så hur ska han göra nu då, Pilatus, när folket har begärt att Jesus Barabbas ska bli fri? Ja, nu är han förvirrad. Men han får råd, tre råd. Av folket får han rådet: korsfäst honom, korsfäst honom. Och så kommer frun, för fruar brukar lägga sig i ibland så där lite smygvägen in, kan jag tänka mig. Och så säger hon: du ska inte befatta dig med den där mannen. Bry dig inte. Jag har lidit för hans skull. Kom inte vid honom. Och så får han det tredje rådet av den fångne själv: lyssna till sanningen i ditt inre. Ja, Pilatus lydde de två första råden. Han lät korsfästa Jesus, och han lydde hustruns råd också, för han ju tvättade sina händer, och på det sättet så tvättade han sig fri ifrån skulden att korsfästa Jesus, skulden för Jesu blod. Men han lydde inte det tredje rådet som han fick av Jesus. Han lyssnade inte till sanningen i sitt inre. Han var ju också signerad. Alla människor är signerade. Alla människor. Jag var i Oskarshamn på ett möte bland alla ställen. Jag kommer så väl ihåg det, för det var sent på kvällen och jag var hungrig. Och då gick jag till en korvkiosk och där stod det en man som var illa tilltygad. Han luktade intorkad urin och han stod och skakade. Och jag köpte min varma korv där, ja, och så såg jag signaturen. Och så sa jag, är du hungrig? Jag såg ju signaturen och jag sa till damen i korvkiosken, ge honom vad han vill ha, jag betalar. Och han fick en varm korv, han också en lättöl dessutom. Men han var min broder, jag såg signaturen. Och må Gud ge oss ögon så vi ser signaturen i varje människa. Hon som står där nere och säljer lotter till exempel för Reumatikerförbundet. Ingen människa talar med henne. Men se dem. De bär signaturen. Ja, Jesus kom hit till vår värld som en människa. Gud blev människa i Jesus som en av oss. Han kom, säger han själv, för en enda saks skull, att uppenbara sanningen, att göra Guds namn känt, säger han i sitt avskedstal, att göra Guds namn känt. Och när sen då Jesus korsfästes så kunde man ana sanningen i det här. Jag kommer strax till det, men jag kommer ihåg att jag glömde en sak som jag tror är viktig här, som jag måste få säga när jag tänker på Pilatus och Jesus. Sen jag tror att vi är i samma läge nu, att människor är förvirrade. Och det är inte bara världens barn utan också kyrkans ledare. Och de undrar som Pilatus, vad ska vi egentligen göra med denne Jesus? Och ännu har vi inte hört ropet ifrån människorna, korsfäst honom, korsfäst honom. Men jag tror det kommer. Och det betyder att vi får uppleva martyriet. Korsfäst de kristna. För det martyret, det sprider sig över hela vår värld. Och det vore underligt om det inte kom till oss. Korsfäst de kristna. Skjut dem, som det vi hör på nyheterna. Kristna, om det är på Filippinerna eller vad det är. Flera tusen människor som ska bort. Men i vårt land så lyder de Pilatus hustru. Bry dig inte om Jesus, tala inte om Jesus, bry dig överhuvudtaget inte, då glömmer folk honom. Tala om etik och ja, om Gud som är den andliga världen och samma religioner, det är samma sak alltihopa, det får vi tala om. Men inte om Jesus, tig. Så upplever jag mycket av förkunnelsen, och inte minst de erbarmeligt fattiga morgonandakterna före klockan 7. Det är ytterst sällan man talar om Jesus. Han kom alltså för att uppenbara Guds namn. Och det namnet, det hade Mose fått höra när han närmade sig den brinnande busken. Då fick Mose höra det med sina jordiska öron. Vi vet att det betyder jag är, alltså själva varat, verkligheten. Och frågar folk mig om jag tror att Gud finns, så säger jag nej, han är. Om inte det finns en människa på vår jord som tror på Gud, är han likväl. Han är. Och det namnet fick Mose höra. Och det namnet fick Aaron som överste präst uttala. ordet gick förlorat, så gick också uttalet förlorat. Ingen vet hur det ska uttalas, och ingen ska heller, anser jag, uttala det. Det är någonting som återstår, en överraskning som Gud har åt oss när jordelivet är slut. Det underbara namnet Jesus, det räcker för oss gott och väl. För när ängeln sa det till Maria, att sonen skulle heta Jesus, så finns Guds namnet i namnet Jesus. Men namnet Jesus är ett skydd omkring Guds namnet, för att vi inte ska förgås om vi skulle få höra namnet med våra jordiska öron. Men alltså översteprästerna, de kände uttalet. Och nu ser ni, nu står Jesus där på det sista förhöret hos översteprästerna. Han säger inte mycket, men han får en fråga: är du Messias, den levande Gudens son? Och han svarar: jag är. Han uttalar Guds namnet, den enda som kan det, som är det. Och de bleknar, naturligtvis, översteprästerna. De hade övat sig i 14 dagar på att uttala namnet, och de fick varken äta eller sova. Och de var så trötta innan de gick in i det allra heligaste på försoningsdagen. Så unga präster fick sitta och knuffa dem och säga: herre överste präst, håll dig vaken, håll dig vaken. Och sen gick de in i det där mörka rummet då, alldeles tillslutet. Och då när Jesus gick på jorden fanns det ingenting där inne. Och där i mörkret stod då överste prästen och med sina läppar uttalade det här namnet som Mose hade fått höra när han närmade sig den brinnande busken. Och för överste prästen blev det en sån fantastisk mäktig upplevelse så en bara dog. Och det var bekymmer att få ut honom när ingen annan fick gå in där. Men det kan vi lämna. Men det var så oerhört mäktigt så att en överste präst kunde bara klara det en gång. Sen blev det en ny nästa år, och nästa år blev det ytterligare en ny efter det här på den stora försoningsdagen. Och nu är då hela kåren av överste präster samlade då, och Jesus uttalar det här namnet. Det är klart, det var vid dödsstraff förbjudet för någon annan än överste prästen att uttala det. Han dömdes till döden. Och där, på korset, när det var som mörkast, det var ju helt till slutet det allra heligaste, men det allra heligaste på korset, när det var så mörkast, när Jesus hade ropat ut: min Gud, varför har du övergivit mig? Då gick han in i det allra heligaste, in till Gud med försoningens blod och säger: far, det här blodet är betalningen för alla människors alla synder. Och Gud bejakar och låter Jesus säga från korset: det är fullbordat. Frälsningen för alla människor, alla, hela mänskligheten är försonad för vad Jesus gjorde på korset. Inte alla människor kommer att bli frälsta därför att de själva gör sig till undantag. Men från Guds sida och Guds vilja är klart. Försoningen gäller alla människor. Inte alla vet om det. Och därför måste vi säga det till alla människor. Det är fritt emellan han som är Gud själv, vår far, och oss människor. Det finns ingenting emellan oss längre. För han är lammet som tar bort världens synder. Jesus, vår broder. Där på korset hade man satt upp en skylt: Jesus från Nazaret, judarnas konung. Det var skrivet på tre språk. Och den där skylten förorsakade oro bland judarna. De krävde att skylten skulle bort. Och jag har intresserat mig för den där skylten. Därför att jag gör ju krucifix. Och så undrar jag med den där skylten egentligen hur det är. Och jag har frågat de som kan språk. Jag kan ju inte det, ja. Men professorer och andra då som kan hebreiska också. Vad stod det för bokstäver där? Och eftersom jag inte kan så mycket så är det ju ganska meningslöst att förklara för mig. Men ser ni, ändå vet jag vad det stod. Jag vet det. Och jag har gjort ett stort krucifix nu till gamla Jämsres kyrka. Och där är den skylten och människor säger, ja men så stod det inte på korset. Jo, tänk att det gjorde det, för där står det nu. Men med hebreiska bokstäver, de kan jag ju inte tala om vilka de är, för jag kan dem inte. Men jag kan teckna dem, jag kan skära ut dem i trä. För där står det, J-H-V-H, det gudomliga namnet står över Jesus. Han som var lydig intill döden på korset. Han bär det namn som är över alla andra namn. Det gudomliga, outtalbara namnet är på korset. Mose ville se Guds ansikte. Ingen kan se mitt ansikte, säger Gud, och leva. Men vi kan se det på korset. Ett ansikte, blodigt, sårat. Törntaggarna har gjort stora, stora sår. Så blodet rinner ner från hans kinder. Hela hans kropp är i kamp. Över det gudomliga namnet. Gud själv. När Mose då ville höra namnet, eller förlåt mig, han ville se Guds ansikte, då fick han stå i en grotta. Och så var det, Guds hand var som en dörr då framför den där grottan. Så det var ju alldeles mörkt där inne där Mose var. Då när det var mörkast, ser ni, då var Gud närmast. Då höll han ju handen där. Sen när han gick förbi, då såg ju Mose Gud på ryggen. Men i det mörkaste mörker är Gud. Ingen kan säga att Gud har övergivit mig. För den övergivenheten, det mörkret har Jesus burit för oss alla. Nu ska jag ställa en fråga, men också ett påstående. För nu kommer vi till själva ämnet. Men och frågan är så här. Bejakar du att du är skapad av Gud, signerad med hans namn? Och bejakar du att du är älskansvärd och försonad med Gud för vad Jesus gjorde på korset? Alltså en benådad syndare. Nu kommer påståendet. Då har du den helige ande. Och då kanske du säger, ja men jag talar ju inte i tungor. Ja, vem har sagt det då? Att tungotalet ska vara det enda tecknet på andens närvaro i en människa. Ja, i varje fall inte den gamle Luther. För han säger så här, Hanseni. Jag tror att jag icke av mitt eget förnuft eller kraft kan tro på Jesus Kristus min Herre eller komma till honom. Utan den helige ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och behållit mig i en rätt tro. Och tror du nu inte på Luther så ska du tro på Paulus. För han säger att ingen kan säga att Kristus är Herre annat än att vara fylld, står det i X 2000. Och det är bra det. Av helig ande. Fylld av helig ande. Och tror du inte på på Paulus heller, så må du väl tro på Jesus, för han säger sanningens ande, ni känner honom. Han är hos er och ska vara i er. Ja, jag vet ju, på en gång kommer den där frestaren och säger, ja men se, de orden, de var ju sagda till de lärjungarna som levde då. Ja, men Jesus ber i sin överste prästerliga förbön för oss som kommer till tro på apostlarnas undervisning. Han ber för oss som fadern har tagit ut ur världen och gett åt honom. Så det här ordet är ett personligt ord till var och en av oss. Jesus, sanningens ande, han är hos oss och ska förbli i oss. Så är det. Sanningens ande, ni känner honom, säger Jesus. Och känna är ett märkligt ord i Bibeln. Vi använder det, jag säger att jag känner den och så vidare. Men känna betyder mycket mera i Bibeln. Det betyder att vara förenad med. För i den gamla översättningen så står det till exempel att Adam kände sin hustru Eva, hon blev havande. Och det här ordet, känna, har faktiskt med det att göra. Guds heliga ande, sanningens ande, kommer och förenar sig med vår ande. Och livsfrukten är kärlek. En kärlek som är en frukt av den här föreningen och av den sanningens ande och vår egen ande. Och det är precis som äpplet, som är en naturlig frukt på ett äppelträ. Men det är ingen naturlig frukt på en julgran. För det är inte julgranens rätta frukt. Men äpplet är äppelträdets äkta frukt. Och det där äpplet kan vara stort och tungt. Och det där lilla skaftet som vi ofta kastar bort när vi äter ett äpple, det är vi det. Och vi ska ju se på grenen, kvisten och grenen och trädet. Och inte på frukten, för ser vi på frukten, då blir det fallfrukt på en gång. Vi ska se på Jesus och ta in kärleken för att ge ut. Ta in för att ge ut. Och det är ju inte vår kärlek, för då blir det som på julgran om vi presterar kärlek. Och det finns så mycket sånt. Tillgjord kärlek, så att säga. Ja, Paulus säger, håll er brinnande i anden. Håll er brinnande i anden. Slappna inte av. Håll er brinnande i anden. Ja, hur gör man det då, kan vi undra. Ja, först må vi ju säga att det brinner alldeles förfärligt i våra församlingar. För att det är så oerhört mycket som presteras. Och så är man så glad att man har fått två nya nu till kyrkokören i höst. Och sen barnverksamheten har vi planerat för och innebandy och vad det är. Så mycket verksamhet. Och den elden, den bränner ut folk. Prestationselden är farlig. Mycket farlig. Och vi har mycket gott om prestationseld. Baals profeterna, de hade sån eld. För de påstod att Baal kunde tända eld. Och så grävde de underjordiska gångar. De gick väl ner i någon buskage och så kröp de i den där underjordiska gången fram till altaret. Och där tuttade de eld underifrån. Och så började det brinna. Och så ropar man, Baal har tänt eld, Baal har tänt eld. Och de lurade ju sig själva och folket på det viset. Och vi lurar oss själva, vi också, och folket för den delen också, om vi tror att den här prestationselden är den elden som Gud har tänt. Icke. För den elden, prestationselden, bränner ut en människa. Jag är inte helt oerfaren sen av detta. Jag vet hur det är. Man vill så mycket. Och när man börjar prestera, då är det snart slut. Utbrändheten, det är ju inget okänt begrepp längre. Guds eld kommer alltid uppifrån. Guds eld faller. Den där Baalselden, den kom underifrån. Och den bränner sönder oss. Underifrån, från oss själva. Då blir det fel. Men Guds eld faller uppifrån. Och Elia, han bad inga långa böner han, när han bad om elden. Han bad bara: Herre, visa idag att det är du som är Herren och att jag är din profet. Och så föll det uppifrån och ner och förtärde alltihopa, offret och stenar och vatten, allt. Det är den elden vi ska be om. Vi behöver inte be långa böner. Låt elden falla och förtära allt det som vi offrar liksom och tror att det ska vara Gud välbehagligt. Det är det enda offret som är giltigt, det är det Jesus gjorde på korset. Våra offer, det är gott, lika gott att elden får förtära både offret och stenarna och vattnet, elden, alltihopa. Den elden, den ger liv. Och det är den elden vi ska hålla brinnande. Men bränslet så att elden kan ta tag i oss, det är en ödmjuk och förkrossad ande. Ödmjukheten. Där tar det eld. Där faller elden och där brinner det. Ödmjukheten. Ett förkrossat och bedrövat hjärta ska du inte, Gud, inte förakta. Ser ni, ibland tänker jag med ödmjukheten som en ros. Och ni vet hur svårt det är att bryta en ros. För det är så mycket taggar, törnetaggar ju, man får i fingrarna när man ska bryta den. Törnet är ett skydd för rosen, för ödmjukheten. Gud uppenbarade sig i en törnbuske. Där ger vi ett plus till X 2000. För det är så den brinnande busken i den gamla. Här står det törnet på alla ställen. Det är frågan om den där busken. Törnbuske var det. Och det har betydelse det här liksom allt i Bibeln. Stor betydelse. Törnet vill skydda ödmjukheten. När högmodet börjar få en litet fäste, då slår törnet till. Vi ska inte tacka Gud för törnet, för det gör ont, fruktansvärt ont när det slår till. Det kan vara att man är missförstådd, föraktad, sjukdom, lidande. Det kan vara av väldigt olika slag. Ni vet ju Paulus, han hade bara en tagg han. Men han led ju av den och bara får slippa den där taggen. Men det fick han inte. Och han begrep ju att det var för att skydda ödmjukheten. Han hade haft så övermåttan stora uppenbarelser. Och kunde förheva sig över det och vara stolt. Men törnet var där för att skydda ödmjukheten. Så att hans hjärta var brinnande. Fundera över vad som är törnet i ditt liv. För törnet har till uppgift att skydda ödmjukheten. Ibland så tror jag att vi tycker det finaste och bästa, det är att allt går som det ska, framgång och allt. Och så kommer törnet och så, men varför Gud, varför? Och då tänker jag att vi ser ju allt, om vi säger från baksidan. Jag tänker på en broderad duk, där är en grön knut och där är en röd. Och det passar inte ihop, det är ju inget sammanhang. Men sen när vi ser rätsidan, då är det ett fantastiskt mönster. Det där som hände, som var svårt i ditt liv, det kanske måste vara där för att mönstret skulle fullbordas på ett underbart sätt. Och det här kanske inte vi får se under vårt jordeliv. Men det finns ett mönster
som Gud har i sitt hjärta, i sitt faders hjärta. För varenda en här, för dig som har det så fruktansvärt svårt nu, så finns det ändå ett mönster. Hur det är, det kanske inte vi kan få klarhet i. Men du ska vila vid detta. Det är inte meningslöst, det svåra som händer. Det kanske för med sig så småningom något gott, en förståelse. Nu så ska vi gå till en berättelse till sist och fundera hur det här fungerar egentligen alltihopa. Och då ska vi förflytta oss till platsen mellan de båda bergen, Ebal och Gerizim. Den där lilla platsen Sykar. Då börjar ni begripa nu vart jag vill komma. Nablus vad det heter i våra dagar, men brunnen, den finns ju kvar. Ebal, det är förbannelsens berg. Och Gerizim, välsignelsens berg. Jag tänker på när man ropade, när Pilatus då gick med på att korsfästa Jesus, så ropade människorna: hans blod kommer över oss och över våra barn. Det var inte, det tror jag är ett profetiskt rop alltså. Det var inte ett rop som det som Kain fick höra. För Gud ropade till Kain: hör, din broders blod ropa till mig från jorden. Så var du förbannad och förvisad ifrån åkerjorden. Tistel och törne ska den bära. Törnet blev till en krans kring Jesu panna. Och förbannelsens berg, det är Ebal. Men Jesu, Guds sons blod, försonar hela mänskligheten. Och Gud ropar till oss människor: hör, din broders blod ropar till mig från jorden. Så vare du frälst, så vare himmelrikets portar öppna för dig. Du är fri för det blodets skull. Och det ropet, det önskar vi når ut över hela jorden. Jesu, Guds sons blod renar oss från all skuld och gör oss till fria människor. Nu är det samariskan vi ska tänka på. Ja, man har undrat varför hon kom när det var som hetas på dagen. Och jag tycker en väldigt enkel förklaring. Hon var väl törstig när det var så där varmt. Det kan ju vem som helst vara. Jag kanske behöver lite vatten här nu. Ja, jag har här. Jag tog det där. Det är bara så. Och det, jag ska inte referera det här samtalet, för det kan ni. Men märk nu att hon rör sig, om vi får säga, på toppen av isberget. Hon talar om H2O, hon, det där som jag drack nu. Men Jesus, han talar om något annat. Om djupet. Han vill ha in henne där. Han vill ha ner henne där. Hur ska han göra då? Han ser ju precis, han ser på oss också precis, att hon har en spärr. Hon släpper inte ner Jesus där. Det är något som en spärr. Och därför förstår de aldrig varann. Aldrig, jo då, om en stund förstår de. Men inte så här i början nu. För att det är en lögn som sitter där som en spärr. Och så fint Jesus går tillväga, och till sist så knackar han då på den där spärren. Och säger: gå och hämta din man. Hon kunde hitta på precis vad som helst att säga. Jag har med det att göra. Vad ska du med honom att göra? Vad ska han hit? Hon säger sanningen. Och Jesus blir glad. Jag har ingen man, säger hon. Nej, där sa du rätt, du har ingen man. Men fem män har du haft, och den du nu har en till din man. Du sa sant, han är lycklig. Hon har sagt sanningen. Den där spärren är borta. Och nu, ser ni, nu börjar det bli något. Ja, för nu undrar hon hur det är med den där profeten som ska komma. Och då säger Jesus, jag är, säger han. Han säger Guds namnet. Och hon kände till Guds namnet. Det gjorde samaritanerna, tror jag de kallas för, en särskild liten grupp. De kände till det. Och hon var ju liksom vi alla signerad med Guds namnet. Men det är inte som jag skriver i SP på det jag gör, något som är statiskt inskuret. Guds namnet får liv i henne. Det blir verksamt. Han som är närvarande i henne nu. Och när det är så, då kan man inte hålla sig lugn. Då betyder H2O ingenting, det jordiska vattnet. Utan hon går iväg ner i byn och säger till folket där. Jag har träffat en man, han har sagt mig sanningen. Kom. Och så kommer de. Och så får de träffa Jesus. Och sen säger de till kvinnan. Jaha, nu är det inte för vad du har sagt, nu har vi hört honom själv. Och det här kanske var ett litet törn i henne där, jag vet inte. Men ser ni, ingen ska säga här nu när ni går hem att ni har kommit till tro. För att det var så fina ord som sades av Agne och Ulla, Kristina och alla som har talat där. Utan vi har hört honom tala. Vi har hört honom tala, sa de. Redskapet, ja, det var ju viktigt att hon fick dit dem. Men hans ord ger liv och gör att den där signaturen som vi bär i oss blir verksam. Han som är närvarande i dig. Det är profetens brinnande ande. Fundera över det. Och en sak till som gör våra hjärtan brinnande. Det var Emma och Slärjungarna det. De sa, var inte våra hjärtan brinnande när han uttydde skrifterna. Ordet i Bibeln gör hjärtat brinnande. Men man måste komma under, så att säga, den bokstavliga berättelsen ner i djupet. Och det kan bara den heliga ande hjälpa oss med. Och har du nu en spärr, du som kvinnan, och du inte kan ta emot det för att det är en synd som ligger som en spärr, säg sanningen och spärren bara springer upp och Jesus kommer in där i ditt inre. Ja, den här kvinnan, hon blev ett vittne. Och det är så här att vårt land törstar efter Gud. Efter honom som är själva varat. Människor törstar som aldrig förr här i vårt land. Och de försöker släcka törsten. Det är bara ni går ner i parken här nu så möter ni människor. Det stinker alkohol om. Det är ett sätt att försöka döva törsten, ångesten. När man har skurit av liksom det inre, det andliga livet. Förneka det. Man kan inte leva så. Ångesten blir outhärdlig. Och det finns ju andra saker att ta till. Narkotika och piller och vad du är. Och unga människor dör av törst här i vårt land. De tar sina egna liv. Och nu vill jag säga till dig som har förlorat ditt barn på det viset. Att Jesus har burit också den här förvända livstörsten på korset. För då ropade han, jag törstar, ditt barn är buret av Jesus i hans rop, jag törstar. Känn ingen oro, ingen skuld. Sorgen finns där. Men Jesu rop, jag törstar, det är ditt barns rop som Jesus hör och bär i sin kropp på korset. Men han törstar efter oss också. Han törstar efter oss. För det står att han på den sista dagen i högtiden var i templet och stod där och ropade: den som törstar, han kommer och dricker. Den som törstar, han kommer ta livets vatten för intet. Du som törstar, du måste komma. Den där spärren måste Jesus få ta bort. Och så får du komma och dricka och dricka. Vi har talat om isberget här och det låter så kallt. Men vi har sjungit om anden som tänder eld, som smälter. Så det där isberget, det blir ett djup, ett hav som aldrig sinar. En källa som aldrig sinar. Kom och drick och drick. Och du själv blir en källa med levande vatten att ge ut till andra människor som törstar. Kristus i mig, en källa till liv. Jag är i Kristus, en källa till liv. Vi måste ut med det här vattnet till andra människor. Drick, drick in liv. Drick in liv. För Jesus har kommit för att ge oss liv utöver det här jordiska livet. Ett andligt liv. Han som är närvarande i dig. Det levande jag är, tror jag vi sjöng i en lovsång här. Så är det. Det är ingen statisk signatur, det är en levande signatur. Ja, det är dags för mig att sluta nu. Men det här budskapet om Jesus som har kommit för att uppenbara Guds oändliga kärlek, en kravlös kärlek, gäller alla människor. Och vi måste få säga det till människor. De tror inte de är värda något, för de kan inte nå upp till en prestationsnivå. De är oändligt älskade. Vi alla är oändligt älskade. Förlåtna, försonade. Och som sådana ska vi gå ut ifrån den här högtiden. Jublande glada. Kristus i mig, en källa till liv. Jag är i Kristus, en källa till liv. Halleluja. Amen.